Mina vänner, jag vill att vi slår upp Matteus evangeliet kapitel 24.
Det var
här.
Jag
tycker
inte
det.
Ja,
men öppna för. Nej, inte alls. Gör så. Det gör
inget alls.
Matteus 24, vers 3 ska vi läsa. Och vi kommer att ha anledning att återvända till Matteus 24. Det finns några ställen i Bibeln där Jesus talade väldigt mycket om att han skulle komma tillbaka. Och det jag vill göra nu är bara att understryka att det här var någonting som Jesus själv sa många gånger att han skulle komma. Och hans lärjungar trodde på det. Och vid ett tillfälle så ställer de en fråga, vilket då visar oss att det här var någonting man levde med, den tron. Matteus 24, vers 3. Och det står det så här. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och då börjar Jesus prata om vad som ska hända. Så att han bekräftar att det här var en riktig fråga. Att han ska komma tillbaka. Och Bibeln talar väldigt mycket om detta. På flera ställen i Gamla Testamentet om att Messias ska återvända. Tittar vi i Nya Testamentet så står det 250 gånger om det. Det nämns i olika sammanhang direkt och indirekt att Jesus kommer igen. Det är faktiskt så, jämför man det som vi firar vid jul, att Jesus föddes i Betlehem, med att han ska komma tillbaka, så står det mer om hans andra ankomst än hans första. Och det är nog inte det att de är olika viktiga, men det är nog det att då är liksom slutklämmen på allting. När Jesus kom första gången, då var det för att bära vår synd på korset. Och när han kommer andra gången så är det slutföra det han påbörjade då. Ni vet det där, att man ska alltid slutföra någonting man påbörjar. Man ska inte lämna någonting ogjort, och så är det med Gud också. Om vi som kristna inte hade det här hoppet om att Jesus skulle komma tillbaka, då skulle Bibeln sluta som en dålig film, kan man säga. En dålig historia. Den slutar bara mitt i handlingen. Vi får aldrig något svar på vad hände sen. Läser man Bibeln från pärm till pärm, första Moseboken, den handlar om hur världen kom till och varför det ser ut som det gör nu. Synden kom in i världen och så vidare. Va? Och utan den, då skulle vi inte veta om hur började allting. Läser man i slutet på Bibeln så har vi en bok med Uppenbarelseboken som talar om att Jesus ska komma tillbaka väldigt detaljerat. Så hade vi inte den, då skulle vi inte veta hur det slutar. Men just för att vi har både första Mosebok och Uppenbarelseboken, vi har att Gud skapar alltihopa och Jesus ska en gång komma tillbaka och ställa allting till rätta. Därför blir liksom både Bibeln och den kristna tron komplett. Tar vi bort någonting av det här, då blir det liksom meningslöst, det blir rumphugget, det blir avhugget på något vis. Så är det. Men Jesus kommer inte bara för att ställa till rätta allt som vi ser omkring oss som är fel, utan han kommer ju framför allt för att förenas med sin församling. Bibeln använder bilden av att du och jag som troende på Jesus är, vi kan säga, förlovade med honom. Och när han kommer tillbaka ska det bli bröllop. Och när man har gift sig sen, då ska man inte skiljas åt varandra, utan då ska man alltid vara tillsammans. Och det har burit många kristna genom prövningar och svårigheter. Man vet att Jesus kommer och då kommer allting att ställas till rätta. Jag skrev upp några frågor här och i andra stycket är att läran om Jesu tillkommelse kan delas upp i frågor: vem är det som kommer? Varför kommer han? Hur kommer han? Var kommer han? Och när kommer han? Och idag ska vi titta på de två första bara. Vem är det som kommer och varför kommer han? För det är egentligen de frågorna som är det viktigaste. Sen de andra gångerna ska vi börja titta på lite grann. När kan det tänkas vara så att Jesus kommer? Och hur kommer det gå till? Och var kommer han dyka upp? Det är också en viktig fråga om han kommer tillbaka. Han for ju upp i ett moln från Oljeberget utanför Jerusalem. Är det där han ska landa igen? Eller hur kommer det se ut? Lite såna här saker vi tittar på. Men vi börjar med de stora dragen idag. Och de dragen är väl viktigt att vi håller fast vid. Ungefär som när man ska lägga ett pussel. Jag vet inte om ni gillar att lägga pussel. Men det brukar vara ganska lätt att få dit de här ramen, kantbitarna, va? Därför att där finns det ju alltid. Gillar du att lägga pussel?
Han.
Det
var jag. Han
nickar
som han
är. Ja, okay. Ja. Därför att de där kantbitarna har ju en viss form. Man ser ju att de ska ligga på kanten, va? Men det blir mycket svårare inuti, va? För att då har man inte alls samma hjälp. Då måste man se att det verkligen passar in på ett annat sätt. Så det vi pratar om idag är ramen. Och den kompromissar vi inte med. Men när det gäller detaljer på insidan så är det mycket svårare att säga exakt hur saker och ting kommer att gå till. Jag har min uppfattning, andra har sin. Men vem det är som kommer och varför han kommer, det måste vi vara överens om. Annars blir det väldigt konstigt. Men innan vi går in på det så ger jag er en liten ordlista här för att vi ska få en känsla av vad de första kristna tänkte på när de talade om att Jesus ska komma. Så ska vi bara beskriva de tre grekiska ord som används allra mest i Bibeln för det här. Och nu kan inte jag grekiska, men jag använder en massa lexikon och sånt. Och den bibelvers vi läste här precis, då säger lärjungarna, säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst? De använder det ordet. Och det är det vanligaste ordet, och det är på grekiska parousia. Det vanligaste ordet i hela Nya Testamentet, det betyder tillkommelse, ankomst, närvaro. Och det var från början ett sekulärt ord, alltså som används i den vanliga världen. Där man skulle beskriva vad som skulle hända när en kejsare eller en betydande kunglighet eller härförare kom till en viss plats. Då använder man ordet parousia. Så att det är alltså någon som kommer, en viktig person som anländer. Va? Och det är väl precis det vi tror. Va? Det är kungen som kommer. Liksom. Och då tänker jag ju direkt på när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och då sjunger alla Hosianna Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Men sen säger Jesus längre fram att nu kommer ni inte se mig för att ni säger samma sak igen. Där kungen ska komma två gånger. Första gången för att bära synden, andra gången för att inte ha tronen. Så att det är en kung som kommer, en viktig kung. Det andra ordet man använde, du kan man titta i första Korinthierbrevet 1 och 7. Första Korinthierbrevet 1 och 7. Och Paulus skriver då till församlingen där att han tackar Gud för dem, och han börjar i fjärde versen i första Korinthierbrevet 1 på följande vis: jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Till honom har ni blivit rika på allt i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det här var en bra församling, det funkade hos dem. Va? Och så säger han, därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Då använder han ett annat ord, uppenbarelse. Och där är det grekiska ordet apokalypsis. Som ligger i botten. Och det betyder helt enkelt att när Jesus kommer, då uppenbarar han vem han själv är och vad världen är. Alltså Gud kommer att låta ljuset falla över. Alltså det blir på något sätt som att, vad ska jag säga, det här ihop med det som kommer sen. Men saker och ting som nu är fördolt ska då bli uppenbart. Va? Det som nu är gömt ska bli tydligt. Och saker och ting nämnas vid ett rätta namn. Det finns ett ord till. Epifania. Och det används i andra Thessalonikerbrevet 2 och 8. Jag vill läsa det också för er. Och då andra Thessalonikerbrevet 2 och 8. Där kom vi in mitt i ett sammanhang. Det handlar om precis vad som ska hända innan Jesus kommer. Det står det så här. Sedan ska den laglösa öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Och där används ordet epifania. Det betyder framträdande eller manifestation. Och här är den underliggande tanken att Jesus står gömd. Det är en bild, va? Som gömd bakom ett förhänge. Och så drar man helt plötsligt undan det. Och där är han. Va? Han har stått där hela tiden. Va? Det är bara det att nu drar vi undan. Eller det som är att dra upp rullgardinen. Och det som fanns utanför. Det visar sig helt plötsligt. Synligt. Va? Det märkliga är att det talas om ett sånt där förhängen av Jesus för första gången. Va? Det var det som var i templet. Va? Det drogs ju undan. Liksom. Det revs ju mitt i tu. Och så var vägen öppen till frälsningen. Va? Nu är det liksom ett annat förhänge som ska dras undan och Jesus ska komma. Ungefär som att himlen nästan ska brista och så ska Jesus visa sig. Va? Så de här tre orden använder de första kristna. De tänkte på en kungs ankomst. Det kommer en viktig person på besök. Och det är den viktigaste personen av alla. De tänkte att när Jesus visar sig. Det får vi se honom sådan han är. Alltså han uppenbarar sig. Och sen tänkte man sig också ungefär som att dra undan ett förhänge. Den som har stått där hela tiden och haft kontroll över det. Nu dras liksom den här slöjan undan. Som gör att människor inte ser honom och alla kommer att se honom. Så tänkte man den första kristna om att Jesus ska komma tillbaka. Om vi tittar snabbt på de två frågorna. Vem och varför? Vem är det som kommer? För det är viktigt. Det kan vi tycka självklart. Ni har redan hört vad jag har sagt. Det är nämligen så här att det finns nästan i alla religioner i världen en förväntan på en kommande världsledare. Överallt. Islam, judendom, olika former av kristendom, kristna sekter, new age, buddhism, hinduism och så vidare. Och man hoppas att någon ska dyka upp som ska lösa all världens problem. Nu säger Bibeln att Jesus ska komma och lösa all världens problem. Men Bibeln talar också om att innan han kommer ska det komma någon annan som ska utge sig för att vara en Kristusgestalt. Och för att vi inte ska bli lurade av det så behöver vi ha klart för oss vad det är för typ av person som kommer tillbaka. Det är inte vem som helst. Alltså, när Jesus kommer så har det vissa kännetecken. Va? För det första är det viktigt att vi har klart för oss Hebreerbrevet 9 och 28. Hebreerbrevet 9, 28. Då står det att Kristus blev offrad en gång för att bära många synder och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synden utan för att frälsa dem som väntar på honom. Alltså, Kristus blev offrad en gång för att bära många synder och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synden utan för att frälsa dem som väntar på honom. Min poäng är den här, den Jesus som kommer är samma Jesus som bar vår synd på korset. Kommer en Jesus gestalt som inte på något sätt kan kopplas till korset och Golgata och försoningen, då är det fel Jesus. Det är det som är poängen. Om det dyker upp någon som förkastar tanken på att någon har burit våra synder, då vet vi att det här är inte rätt. Det är inte rätt Jesus. Den Jesus som kommer är också han som bar synderna. Här används då också ordet Kristus. Det står också, om vi hoppar tillbaka till Matteus 24. Matteus 24. Det står i vers 30 så här. Vi kan läsa från 29 versen. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Förra bibelstället så den som kommer kallas för Kristus Messias som bar synderna. Här används en annan titel på den person som kommer, nämligen Människosonen. Och det var en titel som den bibliska Jesus använde om sig själv. Han kallade sig för Människosonen. Det betyder alltså att det är en människa som kommer. Inte bara en människa, men det är en människa som kommer. Det är inte en organisation, det är inte en kyrka, det är inte en grupp människor, utan det är en specifik person, en son av människor, som ser ut som du och jag, men som är förhärligad. Det är alltså en människa, Människosonen. Men han är inte bara människa, utan han är även Gud. Det står i första Thessalonikerbrevet 1:10. Första test 1:10. Första test 1:10. Jag tappar bort skriven. Och då skriver Paulus till församlingen Thessalonike om vad som hände när man var där och predikade evangelium. Och det säger han från 9:e versen så här i första test 1. Själva berättar om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Alltså den Jesus som kommer tillbaka är Messias, han är Människosonen, han var den som bar våra synder och han var också den som uppstod från de döda. Och han är också Guds son. Så hela min poäng med det här är att peka på att den Jesus som kommer tillbaka är precis den Jesus som presenteras i evangelierna och som de första kristna trodde på. Det är inte en annan Jesus istället, utan det är han som var både Gud och människa. Han som föddes i Betlehem av Maria efter att hon blev havande utan att vara med någon man. Han som gjorde gott och som inte syndade. Han som gick till Golgata, dog för våra synder och som uppstod på tredje dagen. Och som for upp ifrån Oliveberget. Det är alltså samma Jesus som kommer tillbaka. Det är inte en annan Jesus. Det är väldigt, väldigt viktigt att ha klart för sig. Att det är det vi tror på. Ibland stöter man på människor som har en annan syn på det här och säger att det här att Jesus kommer tillbaka, det är bara en symbol för någonting. Och det är inte liksom en rent fysisk återkomst av en person. De människorna har rätt att tänka så och tro så. Absolut. Det är så. Det är så. Men det stämmer inte med vad de första kristna trodde på. De trodde att det är precis den Jesus som lämnade oss. Och får upp till himlen och kommer tillbaka igen. En viktig poäng. Varför kommer han då? Och det är väl den största och viktigaste frågan. Om vi stannar i första Thessalonikerbrevet. Så det vi precis läste i 10:e versen där. Då står det att vi ska vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Jesus kommer tillbaka för att frälsa oss. När vi tar emot Jesus i våra liv här på jorden så blir vi frälsta. Och han arbetar med oss och förändrar oss och förvandlar oss för att vi ska bli mer lika honom. Men det här är inte klart förrän han kommer. Så att Jesus kommer är en frälsningsfråga. Vi ska alltså bli räddade från domen. Vi ska bli räddade, frälsta. Det är det absolut viktigaste, va? Han kommer också för att fullborda Guds frälsningsplan. Om vi hoppar till första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet 15. Första Korinthierbrevet 15. Och vers 22 står så här. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstligen och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet och han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje kraft och makt. Till han måste regera tills han lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt, till allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Alltså, Bibeln talar här om en Guds frälsningsplan för hela skapelsen, att allt ont ska förgöras, och det sker när Jesus kommer tillbaka. Till och med döden ska då upplösas. Va? Och då är så att säga den här tidsåldern från skapelsen fram till att Jesus kommer, den är då slut och den börjar en ny tid. Va? Frälsningsverket är då avslutat, va? Därför att det behövs inte mer. Va? Utan då har Gud frälst oss och frälst hela skapelsen. Det nämndes här också någonting som är tredje saken med att Jesus kommer. Han kommer för att uppväcka alla som har dött i tron på honom. Vi vill säga att Jesus uppstod på tredje dagen och han var den första som uppstod. När Jesus kommer ska alla människor under alla tider som har levt i tron på honom uppstå igen. Komma ut i sina gravar och ställa sig och se honom komma ner från himlen. Det är också en anledning varför Jesus kommer. Där står ju 23 verserna. Var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen. Och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Alla som tror på Jesus. Eller till och med Abraham som inte visste vem Jesus var. Men som levde i tron på att Jesus skulle komma. Han ska också uppstå. Hela gänget. Alla vi läste dem här ska komma till liv igen. Och när de har kommit till liv så ska Jesus samla ihop oss. Vi är utspridda över hela världen, eller hur? Och det blir spännande att se hur det ska gå till i praktiken. Men titta andra Thessalonikerbrevet med mig. Andra Thessalonikerbrevet. Och då står det i första versen. Då säger Paulus bara det i förbifarten, men då menar han så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder. Ser ni det? Alltså, han kopplar ihop ankomsten med att han ska samla ihop sitt folk. Från alla kyrkor och samfund och människor som kanske inte ens har gått i kyrkan men känt Jesus i alla fall. Och från alla tider och alla platser på jorden överallt så ska vi tillsammans samlas hos honom, hos Jesus. Det är fantastiskt. Man måste läsa Matteus 24 då, som handlar om samma sak. Och där var vi förut också. Jag märker att det blir mycket Matteus 24, därför att det är egentligen det mest grundläggande avsnittet i hela Bibeln, där Jesus själv talar om att han ska komma tillbaka. Och vi läste förut vers 30. Och vi kan läsa vers 30-31. Då ska människosonens tecken synas på himlen, ett kors kanske, vad vet jag. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Och så kommer det med ett starkt basunljud. Tänk på Hesa Fredrik, han som låter första måndagen klockan 3, va? Varje månad. Med ett starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Så att han kommer för att frälsa, fullborda Guds frälsningsplan, uppväcka alla som dött i tron på honom och samla sitt folk. Det här är fantastiskt. Sen kommer han göra någonting som vi inte talar om så mycket, men som lärjungarna hade fullt klart för sig. De ville veta när det skulle ske, men det ville inte Jesus tala om. Men att det skulle ske. I början av apostlagärningarna, kapitel 1, vers 6-11. Där står det så här. Och det är lärjungarna återigen som vill veta saker av Jesus. När de nu var samlade, det här är alltså efter Jesu uppståndelse, va? Precis innan han far upp till himlen. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan han såg mot himlen dit han får upp se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa det: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och nu är vi inne på frågan hur, va? Men det ska vi inte ta idag. Min poäng är lärjungarnas fråga: Herre, hur blir det nu? Därför att de visste att Jesus var Davids son. Och att Gud hade lovat att Davids kungarike skulle återupprättas när Messias kom till världen. Och då tänkte de: ja, okej, men nu är det väl dags, Jesus, att du blir kung här på jorden. Nej, inte än. Så far han upp till himlen. Men när han kommer tillbaka så ska han återupprätta det israeliska kungariket. Med säte i Jerusalem. Det är vad han ska göra. Det är en anledning till varför han kommer tillbaka. Det tråkiga är då att just när han kommer så kommer det finnas ett sådant fridsrike redan som är falskt. Och det ska han också förgöra. Det nästa punkt är, vi läste det förut om att det finns en ful person i världen då som kallas för antikrist och som Jesus ska förgöra vid sin ankomst. Det här riket åt Israel, det kallas i uppenbarelseboken för tusenårsriket. Om vi hoppar till sista boken i Bibeln och titta i 19 kapitlet, tror jag. Och då kan man läsa från 11 versen. I uppenbarelseboken 19. Jag kan inte läsa allt det här för det är så långt. Men här är en målande beskrivning av Jesus. Första orden är intressanta. Och jag såg himlen öppen. Ser ni det? Vi pratade förut om det här förhänget som ska dras bort. Det är som att Gud helt plötsligt låter den andliga dimensionen bli fullt synlig in i vår värld. Det är som att dra undan en gardin. Jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann. Han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bär han många kronor. Han har ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och så står det en massa saker. Lite längre ner så står det i 19. Visst inte det just nu. Men det står från 20 kapitlet vers 1. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte skulle kunna bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Jag såg tronen och de som satt på dem fick rätt att döma. Jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Där kan vi stanna. Just att vid uppståndelsen så kommer Jesu lärjunga att bli en del av hans regering. Här på jorden. Under 1000 år. Ja. Och Jesus ska göra mycket annat också. En sak han ska göra också är att döma alla människor rättvist. Och slutgiltigt, om vi tittar i andra Timoteus brevet 4:1. Andra Timoteusbrevet 4 och 5. Och då säger Paulus till sin andlige son Timoteus: jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa till rätta, visa, förmana med all tålamod och all undervisning. Första versen, där ser ni att han uppmanar honom allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Gud Fadern har överlämnat hela domen av mänskligheten i en människas hand. Sin son. Jesus Kristus. Och som dessutom av mänsklig härkomst är av judisk släkt. Hur tror ni det kommer kännas för Adolf Hitler när han ska stå där inför Jesus? Och det är en jude som dömer honom. Det blir inte roligt. Va? Men det är så Bibeln beskriver det. Att Jesus ska rättvist döma alla människor. Hur de har handskat med kunskapen om honom. Men faktiskt också hur de har handskat med hans församling. Det står i Matteus 25. Vi slutar där. För det handlar också om domen. Matteus 25, det är ju kapitlet efter 24 där. Och väldigt ofta läser vi det när vi pratar om att det är viktigt med socialt arbete i kristna sammanhang. Och det är viktigt med socialt arbete, hjälpa tiggare, flyktingar, fattiga människor, vad det än kan vara. Men det vi nu ska läsa handlar inte alls om att hjälpa människor. Det handlar om att Gud kommer att döma världens nationer efter hur de har behandlat de kristna. Vi läser i Matteus 25, vers 31. Och då står det så här: när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Folk där är i grundtecken etniska folkgrupper. Det handlar inte om folk och fä, utan folkgrupper. Va? De nationerna som finns. USA, engelsmän, svenskar och så vidare. De ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade, ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig, ni gav mig att äta, jag var törstig, ni gav mig att dricka, jag var främling, ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: herre, när såg vi dig hungrig eller gav dig att äta, eller törstig gav dig att dricka? Och när såg vi dig var främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger er, allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Innan jag läser vidare, mina minsta bröder. När Jesus talar om sina bröder, då menar han alltid sina lärjungar. Det är inte vem som helst han pratar om. Hans omsorg om fattiga är också stor. Men det han menar här är de som tillhör honom. Hur har nationerna behandlat dem? Det är det som är frågan här. Sedan ska jag säga till dem som står på vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, ni gav mig inte att dricka, att äta. Jag var törstig, ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, ni tog inte emot mig. Naken, ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, ni besökte mig inte. Då ska den svara: herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara den: amen, säger er, allt vad ni inte gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort i evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Mm. Jesus är rättvis, men det finaste Jesus har är sin församling. De man har köpt med sitt eget blod. Och hur människor har behandlat hans församling under århundraden. Vet ni hur många människor det är varje år som nu för tiden som får ge sitt liv för sin kristna tro? 250 000. Amen. Över hela världen. Och jag menar, det är, om någon gav sig på min familj skulle jag bli ganska irriterad. Jag tror att Jesus är irriterad på det också. Han tycker det är jobbigt. Han vill att människor ska bli frälsta. Men gör han sig på hans församling så blir han upprörd. Så det kommer han att ta i tur med när han kommer. Så detta är alltså vem som kommer. Det är Jesus, samma Jesus som vi har lärt känna. Och han kommer, vi avslutar med att summera då, för att frälsa oss. Mycket viktigt. Frälsningen är inte slutförd när han kommer. Allt som Gud vill att han skulle göra på jorden när han kom, det är inte slutfört. Nu kommer han tillbaka för att fullborda alltihopa. Alla profetierna, alltihopa. Han kommer att uppväcka oss som dött i tron på honom. Han kommer att samla ihop oss. Och vi kommer aldrig mer att skiljas, vare sig från varandra eller från honom. Han kommer att återupprätta riket åt Israel. Och det är det som är samma som tusenårsriket. Vi läste det inte. Han kommer pröva kvaliteten av vårt arbete för honom. Det står också. Och så ska han döma alla människor, levande och döda. Rättvist. Och en stor fråga blir då hur man har behandlat hans församling runt om i världen. Så detta är varför Jesus kommer. Och det är det som är det viktigaste egentligen. Sen de andra kommande tillfällena så ska vi titta lite grann på detaljer. Hur kommer det se ut? När händer det? Var kommer han att dyka upp någonstans? Och hur kommer vi uppleva det? Och vad kommer hända tiden innan? Men det är sånt där som man kan fundera över och läsa om. Men det här är liksom det centrala. Va? Ramen på pusslet. Och så får vi fortsätta lägga pussel nästa gång.